lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till ett av de starkaste avsnitt i skriften som innehåller Bibelns längsta bön, även om det bara tar dig 3 minuter att läsa den. Och jag tror att den är ett gott exempel på längden på en offentlig bön. För det du inte får sagt på 3 minuter i en offentlig bön, det är helt enkelt för mycket. Bönen vi ska se på här i Johannes 17 kapitel är den bön som John Knox bad om och om igen genom hela sitt liv. Och när han låg på sin dödsbädd och hans hustru frågade honom: "Var vill du att jag ska läsa?" svarade han: "Läs där jag första gången kastade ankar, i Johannes evangeliets 17 kapitel. Många martyrer har också läst detta som sitt sista ord innan de mötte sitt martyrium. Jag känner mig på inget sätt kompetent att vandra genom denna fullkomliga och förunderliga bön, som är Jesu översteprästerliga förbön för oss. Tanken på att säga något om denna text eller bara att läsa denna text får mig att känna att jag är på helig mark. Det är en uppenbarelse av den kommunikation vilken jag tror oavbrutet sker mellan Herren Jesus och Fadern i himlen. Hela Jesu liv var ett liv i bön. Han började sin verksamhet med att gå till en avsides plats och bedja. Ofta gick han upp på ett berg och tillbringade hela natten i bön. Han är vår stora förebedjare. Han ber för dig och mig. Om du glömde att be denna morgon, så glömde inte han det. Och Gud hör Jesu bön och besvarar den precis så som Jesus har bett den. Gud besvarar även mina böner, men inte alltid så som jag har bett dem. Ibland måste han besvara min bön med ett nej, eller också utförande jag ber om på ett helt annat sätt, med helt andra medel än jag tänkt och kanske vid en helt annan tidpunkt. Men Jesus sa i Johannes 11, vers 41 och 42: "Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla dem som står här, för att de ska tro att du har sänt mig." Det är inte själviskt att be för sig själv. Den som tar livet på allvar ber mycket för sig själv. Jag tror att när vi träder inför Gud i bön, så måste vi göra upp och leva i ett rätt förhållande till Gud. Alla instrument borde stämmas innan de blir spelade på. Och innan du och jag börjar be för andra, behöver vi be för oss själva. Det är inte själviskt, men det är nödvändigt. Och vi läser Johannes 17, vers 1. Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: "Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig." Efter att ha sagt detta, det vill säga det vi läst i kapitlen 13 till och med 16. Först talar Jesus och så ber han. Ordet och bönen hör ihop. I det föregående kapitlen har han talat till sina lärjungar. Nu talar han till sin himmelske far. Och även om han talar till sin far i detta kapitel, så är det för lärjungarnas skull han gör det. Det vi här möter är verkligen Herrens bön som han ber till sin himmelske far. Bönen vi finner i bergspredikan är ju inte Herrens bön i djupaste mening, utan i bergspredikan finner vi lärjungarnas bön, det vill säga den bön Jesus lärde lärjungarna att be. För det kunde ju aldrig vara Jesu bön att be, förlåt oss våra synder. För han syndade aldrig. Han var utan synd. Därför är det inte hans bön. Han kunde inte be den. Och av samma orsak så kan inte vi heller be denna bön som Jesus ber här i Johannes 17. Det är hans bön. Nu väntar honom korset, men det är inte slutet på hans verksamhet. Tvärtom, det är därför han har kommit. Korsdöden är inte ett mörkt inslag i en eljest lysande karriär, men det är huvudsaken. Det är för detta han har kommit till vår jord, och därför säger han: Fader, stunden har kommit, förhärliga din son, så att sonen kan förhärliga dig. Jesus fokuserar inte på den smärta som väntar honom. Det som upptar hans hjärta och tankar är att förhärliga Gud. Men allt börjar hos Fadern. Fader, ber han, förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Den som ska uppstå i härlighet måste först dö förnedringens död på korset. Kristi kors ska visa att Gud inte är den brutala tyrann som liberalteologerna försöker göra honom till när de beskriver det gamla testamentet. Men han är den kärleksfulle, fullkomlige Gud som älskar världen så att han offrar sin enda son. Sedan ska sonen uppstå från de döda, stiga upp till himmelen, och åt honom ska bli givet det namn som är över alla namn, och för honom ska vart knä till sist böja sig. Gud ska förhärliga sin son. Och Johannes 17, vers 2. Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Egentligen står det: du har gett honom makt över allt kött. Kött talar om människan som ett förgängligt väsen, som en förkommen syndare. Men syndaren ska få uppleva frälsning. Den förgängliga människan ska få del i oförgänglighet. Och lägg märke till att även om Jesus först och främst var sänd till Israels hus, så talar han här om alla människor. Alltså, var stam, vart folk och språkgrupp. Här är alla räknat med. Här är även den minsta etniska grupp innesluten. Gud har gett honom makt över alla människor. Det är ett enormt uttalande vi har här i Johannes 17:2. Du har gett honom makt över alla människor. Han kunde få hela universet och varje enskild att böja sig för honom. Han kunde med makt tvinga oss alla till lydnad och göra oss alla till robotar. Men det är det absolut sista han önskar göra, även om han har makt över alla människor. Kyrkan eller församlingen är Guds gåva till Jesus. Och han ger evigt liv till så många som du har gett honom, som texten uttrycker det. Och det leder oss till frågan om utväljandet och den fria viljan. Och jag önskar inte fördjupa mig i det. Det finns extrema kalvinister och extrema armenier, och sanningen finns väl en plats mitt emellan dessa två. Om Gud hade uppenbarat för mig vilka som är de utvalda, så skulle jag ha gett evangeliet endast till dessa. Men Gud gör inte det. Han har sagt att den som vill får komma. Det är en gällande inbjudan för alla människor. Och du är utan ursäkt om du inte vill komma till honom. Det blir din fördömelse att du förkastade det erbjudande Gud gav dig.
Jesus kommer till ditt hjärta, klappar på som ofta förr. Skall förgäves han med smärta, vänta vid den stängda dörr. Nu till dig sin färd han ställer, vill du möta honom sen.
Johannes 17, vers 3. Och detta är det eviga livet, att det känner dig, den enda sanne guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Är det så att förutbestämmelsen och utväljandet utestänger vissa människor? Nej, evigt liv är att känna den enda sanne gud och Jesus Kristus som han har sänt. Önskar du att lära känna den enda sanne Gud och Jesus Kristus, då är du inte utestängd. Då är du en av de utvalda. Han ger evigt liv åt alla dem som hört kallelsen och tagit emot hans gåva i sina hjärtan. De har kommit till Jesus, inte av tvång, men av egen fri vilja. Att de känner dig. Det är inte mängden av kunskap du har som är viktig, men det är vem du känner. Känner du Jesus Kristus? På samma sätt så är det inte hur starka dina känslor är som avgör hur stark din tro är. Men frågan är: vem är det du tror på? Och han som du tror på, är han att lita på? Är han sann? Vill han och kan han hålla sina löften? Här vill jag citera Spurgeon igen. Det är inte glädjen i Kristus som frälsar dig. Det är Kristus. Det är inte din tro på Kristus som räddar dig, även om det är instrumentet. Men det som frälsar dig är Kristi blod och förtjänst. Det viktigaste är inte att tro, men vad vi tror på. Det är Kristus som frälsar. Man kan bygga på fel grund, och då hjälper det inte om det blir världens högsta byggnad. Och detta är det eviga livet, att det känner dig, den enda sanne Gud, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Det handlar om att växa i nåd och kunskap om Herren Jesus Kristus. När vi vandrar där och växer i kunskap, så kommer vi till platsen som heter visshet. För den som inte har visshet om sin frälsning är antingen inte frälst eller också en baby i Kristus. Och de behöver mat så att de kan växa i nåd och kunskap, så de vet att de är frälsta. Evigt liv är att känna den enda sanne Gud och hans son Jesus Kristus. Därför är det så viktigt att studera Guds ord. Den personliga kännedom kommer genom ett personligt möte med Jesus och genom att därefter förbli i honom, förbli i ordet. Vers 4. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Jesu profetiska blick talar här som om lidandet återlösningsverket redan var fullfört. Det skall så säkert ske att han talar som om det redan hade skett. Verket som blir fullbordat betyder att evangeliet alltid är ett budskap om vad Gud har gjort. Han har gjort allt. Vi kan inte lägga till något som helst till hans fullbordade verk. Därför är evangeliet inte ett budskap om vad Gud ber dig att göra, men att Gud berättar för dig vad han redan har gjort. Och om du tar emot det han har gjort blir du frälst. Vers 5. Förhärliga nu mig hos dig, Fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Filipperbrevets andra kapitel talar om hur Jesus avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Någon försöker tolka det som att han avstod sin gudomlighet. Johannes gör det klart för oss att ordet blev kött. Det lilla barnet Maria bär är Gud. Han var inte 99,9% Gud. Han var och är 100% Gud. Men vad var det då han avstod? Han avstod från sina gudomliga privilegier. Han avstod sin ära och härlighet. Men nu ska han fullborda sin gärning, förnedras in till döden på korset, därefter uppstå och sedan återvända till den ära och härlighet som han hade innan han blev sänd till jord. Förhärliga nu mig hos dig, Fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Johannes 17, verserna 6 till och med 8. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. Det var dina och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig. Det är underbart att lyssna till detta och veta att Jesus är vid Faderns högra sida och talar med Gud om dig och mig. Tänk, min vän, Jesus har idag talat med sin himmelske far om dig som tror på honom. Herren Jesus har gett dem ordet från Fadern. De har fått Guds ord och de har tagit emot det. Han gav dem inte en stor egendom, pengar eller bil, men han gav dem Guds ord. Och Jesus vittnar om att de har förstått att han kommer från Fadern. De vet vem han är. De förstod inte varför han hade kommit, och de förstod verkligen inte hans död och uppståndelse. Men de hade ändå vuxit i kunskap under de 3 åren de lyssnat till hans ord. De visste att han kom från Gud, och de trodde att Gud hade sänt honom. Och Jesu uttalande i nästa vers är ganska revolutionerande, där han säger att han ber för sina barn i denna värld, men han ber inte för denna värld. Verserna 9-11. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig, eftersom det är dina. Allt mitt är ditt, och allt ditt är mitt. och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen. Och jag kommer till dig, helige Fader. Bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Han ber om att vi ska bli bevarade i hans namn. Och han ber om enhet för det troende, att det ska vara ett. Han ber inte för en ekumenisk rörelse, eller att vi alla ska gå med i samma kyrkosamfund. På det här området har det varit mycket falsk förkunnelse. Men för den som inte vet någon annan tröst för sin själ än lammets blod, och som förblir i Guds ord, är det en organisk gemenskap som Gud har skapat. Och den erfar vi tvärs över församlingsgränserna. Det är Kristi kyrka. Och vi läser Johannes 17, verserna 12 och 13. Medan jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under, utan undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag ännu är i världen, för att det ska få min glädje helt och fullt. Jesus hade ju kunnat vänta med att be denna bön tills han kom till sin far i himlen. Men han ber den medan han är kvar i denna värld, så att lärjungarna kan höra den, och genom det de hör får de del i Jesu glädje. Och ifrån att tala om den fullkomliga glädjen går Jesus så över till att tala om världens hat. För den som har mottagit den fullkomliga glädjen, tagit emot det ord som skiljer dem från världens ande, blir hatat i denna värld. Vers 14. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, därför att det inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Den som tar emot ordet i tro och praktiserar det i sitt liv blir hatad i denna värld. Paulus skriver i andra Timoteusbrevets tredje kapitel, vers 12. Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Världen kan gott acceptera att du är religiös, bara du inte lever gudfruktigt. Världen hatar helgade kristna, för de tillhör inte världen. Vers 15 och 16. Jag ber inte att du ska ta dem ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Lärjungarnas kallelse var att förkunna evangeliet för hela världen. Men att leva i denna värld var förbundet med många faror. Därför ber Jesus att de ska bevaras från det onda. För det onda som andra gör oss är inte farligt. Men om de får gjort oss själva onda är allt förlorat. Och ett av de största under jag vet är att Gud har lyckats bevara Kurt Westman genom alla dessa år. Vi läser verserna 17 till och med 23. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också det ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem som du har älskat mig. Den enhet som ordet och Kristi kärlek skapar gör oss inte bara till ett med andra Guds barn, men framför allt till ett med Fadern och Sonen. Och när vi lever så att vi är ett med ordet, ett med Kristus och Fadern, då blir det uppenbart för världen att det är Gud som har sänt Jesus. Därmed är det inte sagt att alla som förstår det tar emot Jesus som sin frälsare. Verserna 24-26. Fader, jag vill att det som du har gett mig ska vara med mig där jag är, för att det ska få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Rättfärdige Fader, världen känner dig inte, men jag känner dig, och det har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort mitt namn känt för dem och skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Det ska bli himmel att få vara tillsammans med honom i fullkomlig gemenskap, i en tillvaro utan synd, utan död, utan hat, utan sjukdom, ånger och nöd, i en evig frid och fullkomlig glädje. Det var ju till det som Gud skapade människan. Redan här på jord fick lärjungarna se något av Jesu härlighet, även om de endast såg hans härlighet i förnedringen. Hur mycket mer ska då inte hans härlighet bli uppenbarad när han kommer i makt och härlighet och upprättar sitt rike? Och hans allra sista bön är att hans kärlek ska leva i våra hjärtan och i våra liv. Och låt oss be om att vi får vara ett folk som inte bara talar om kärlek, men som förmedlar denna kärlek i samsvar med Guds ord. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.